Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Della Sport!
Du lyssnar på Della Sport.
Då säger jag hej och välkomna alla här, alla människor säger hej och välkomna till. För nu är det Della Sport med mig, K. Svensson och Jonathan Unge.
Hejsan.
Hej.
Hej. Åh, hey. Vad skönt att vara här ute i kylan för en gångs skull.
Ja, det är ganska friskt ändå, får man ju säga.
Det är som när hösten kommer, att det friskar ju på lite. Man känner, men man kan andas igen. Att man inte bara är inne i värmen hela tiden.
Nej, det är skönt att komma ut. Och så är det lite krispigt och så.
Ja.
Men man kan ju inte hänga här hur länge som helst.
Nej, och vi kan inte töja den metaforen hur långt som helst.
Nej,
man kan heller.
Inte. Nej, så. Men vi bara säger att man till slut dör man ju.
Om du är ute. Bara var inne.
Om man bara är ute.
Det gäller både inne och ute. Till slut. Jag sa det till min dotter, det här.
Det finns inga dåliga.
Nej, att vi skulle äta det här. Ja, men till slut dör man. Jag sa den här, äta bör man, annars dör man. Ja. Å andra sidan, äter gör man, ändå dör man. Och aha, hon precis. Blev helt knäckt. Jag såg det på henne. Att hon har inte riktigt fattat vad det är. Men hon fattade att om det händer alla så är det inte bra.
Jag kan tycka som förälder har svårt ibland att koppla av den där rösten som säger så är det ju inte riktigt. Alltså när man ska förklara en hyfsat enkel sanning,
ja.
Så är det som att någonting säger i mig, fast hur bra funkar demokrati?
Att det är bra att man inte håller FN-dagarna på barnens skola. Att man hade problematiserat mer.
Nej, men jag tror att, liksom att jag tror att jag bara är ärlig och förklarar som det ska vara. Men jag tror bara att jag pajar. Bara först lär man sig sanningen. Sen så får man börja kritisera den.
Just det. Att först ska de lära sig den enkla sanningen. Demokrati är bra. Ja,
precis.
Ja, jag håller med.
Och sen ser man igenom
det. Gör man punkt.
Punkt skulle jag bara.
Punkt. Ja. Och slut.
Man äter bara.
Nu vänder jag mig till dig, Jonathan Unge, och frågar, har det inte någonting sen sist?
Ja, jag var med om en händelse som jag inte kommer ihåg om jag har berättat. Men okay, det var inget speciellt, men som sagt så åker jag väldigt mycket nattåg. Jag åker upp och ner Malmö, Stockholm med nattåg.
Upplever du att man tjänar någonting på att åka nattåg?
Ja, jag upplever att man slipper stirra på det är mest Småland, va?
Ja, just det. Just men, man slipper Småland.
Men det är väl egentligen mest i Småland. I alla fall så det är min känsla. Och så slipper man liksom stirra på Smålands skog. Och sen så gör man egentligen inte så mycket på natten. Man sover ju bara.
Men lite kortare på nattåget. Lite mindre skönt. Nej, men för du åker ju för sig upp där du har ett trevligt ställe du ska till också då, om du ska till Stockholm. För jag minns bara när jag åkte i så här tjänsten att visst åka nattåg, komma till Stockholm 6:00. Så har man ett möte 10:00. Då har man 4 härliga timmar där.
Jag vet
inte.
Jag skulle till Eskilstuna. Så jag åkte upp i nattåget. Tog det första tåget jag kunde till Eskilstuna. Var framme i Eskilstuna 8:00. Men då gick jag in till ett hotell och så sa jag, finns det något rum som man bara kan checka in på nu? Och så hyrde jag ett rum för dagen.
Intressant. Du sparar ju inte in så himla... Nej, okej. Men du åker ju bara för att slippa Småland då egentligen. Hur många ja, tror du åker för att slippa en hotellnatt just?
Nej. Alltså jag går ju fruktansvärt mycket back. Om jag liksom åker nattåg och har ett hotell som jag inte använder på kvällen.
Ja, just det. Men du slipper också Värnamo, Växjö, Alvesta, Nässjö.
Jag sätter så mycket. Ja, hur som helst så tog jag nattåget liggvagn. För det är så fullbokat nu för tiden. Och så är det dyrt med också. Men i alla fall, Stockholm, Malmö. Klockan 6 kör tåget in på Malmö station.
Mm.
Detta noterar jag.
Ja.
Somnar om.
Ja. Intressant det här, för jag har många gånger oroat mig just vad som händer om man gör det du ska berätta nu.
Ja, då ska du få reda på vad som händer. För ibland får man ju sova liksom en halvtimme, en timme extra.
Ja,
jag vaknade upp klockan 9.
Oj. Ja. Mm.
Hoppar ner i lätt panik. Ja.
Nu kan ju tåget vara vad som helst.
Tåget kan vara vad som helst. det är ingen människa på tåget. Jag öppnar dörren. Jag går ut. Jag befinner mig på en bangård.
Aha. Ja, det är ju verkligen vad som helst.
Ja, jag ser, vad heter det? Jag ser Malmö station långt i fjärran. Och med långt i fjärran menar jag en promenad på en kvart 20 minuter.
Ja, men det är ju så att långt i fjärran.
Ja, börjar liksom gå mot stationen då.
Ja.
Men sen korsas två stycken spår framför mig. Så jag måste gå över ett spår. Och då är det så att jag kanske bara är, jag är väl en dum stockholmare, men jag tänker alltid på den där skylten där det står elförande kabel som man kan se.
Just det.
På tunnelbanespåren. Så då vågar inte jag gå över.
Nej. Vilket effektivt staket om man vill hålla dig inne.
Om man vill ha en dum fegis. om man inte vill släppa ut en dum fegis. Så är det ett oerhört effektivt staket. Så jag ringer 0771 75 75 75. Alltså kundtjänsten på SJ.
Ja.
De var inte superberedda på den frågan. Om
nej,
hur
för
jag
de är
ska
nog vana vid att råda folk att inte gå över spåren.
Ja, det är deras go-to-svar. Och då tror jag ändå att de väldigt sällan får den frågan.
Ja, ska jag gå
över spåren?
Jag är full nu och vi håller på att haja ett par killar. Ska vi springa över spår? Nej.
Visst har vi tagit upp tidigare det där med att Ola gick hela gröna linjen. Eller
ja, i alla fall mellan två stationer sprungit mellan.
Sjukt.
Jävla galning är han alltså.
Det är det sjukaste jag hört någon göra nästan.
Ja, jag får fast det inte hänt mig så får jag sån hiss. Det hissnar hela kroppen på mig när jag tänker Ola springer i tunnlarna där.
Gud.
Det är hemskt.
Men hur som helst så står jag där och när jag står och talar med kundtjänsten som då är minst sagt handfallna, inte vet vad man ska göra, då kommer det plötsligt en person vandrandes längs spåren och han visar sig då vara liksom lokförare på snälltåget, alltså det tåget som jag åkte.
Ja.
Han är inte superpigg på att gå bort med mig för att det är en sån jävla sträcka. Men sen så skriker han efter någon som heter Filip och sen så kommer det liksom en man i så här 20-årsåldern som tydligen är, han påstår att han var signalerare tror jag eller någonting. Han står längst bak i ett tåg när tåget ska parkera och så skriker han typ åt tågchauffören att nu håller det på att gå åt helvete här.
Ja, ja.
Och sen, så växlar han också.
Ja, det är kanske det han mest ser sig som, växlar.
Ja, vi gick faktiskt längre, för han sa jag kan ta det här ifrån och så gick vi då med jag och Filip och det fanns ju ingen strömförande kabel för att de är ju högt uppe i himlen. Så det var ju bara fånigt. Men och då skulle han säga lite latcha så här, och visa mig hur man växlar och sen kom det ett X2000 och då var han tvungen att springa och växla och jag stod liksom och heja på så att jag har hjälpt till i alla fall.
Men det är manuell, det står en kille och växlar. Så inte
helt
tåget åker in i en vägg utan det fortsätter till Köpenhamn.
Ja, han tog en växel och bara liksom en stor klump och liksom lyfte på den, och då ändrades spåret så tåget kunde åka dit den skulle.
För först tänker man ju så, fan vad skönt, de har ingen ratt på tåget. Lokföraren kan ta det lugnt. Han behöver inte tänka så mycket.
Nej,
för att det står en och växlar åt han.
Ja.
Herregud. Alltså det finns ju förarlösa bilar samtidigt.
Ja.
Hans jobb sitter löst, tror jag.
Jag tror också att det är...
När de hör talas om AI, då är det hans jobb.
Jag tror inte att det behöver AI. Jag tror att det behöver transistor eller vad det heter.
Ett långt snöre eller något.
Jag tror att hans jobb går mest ut på att klippa av de där snörerna. Men då berättar han i alla fall att alla liksom, alltså snälltåget har sina egna växlare.
Mm-hmm.
Och
liksom för att de är sitt eget bolag liksom.
Ja, och Pågatåget är egna växlare, Öresundstågen är egna växlare, SJ är egna växlare.
Det här är så på 1800-talet när det fanns så 20 brandkårer som tävlade mot varandra.
Ja.
Och bara sen slogs när det brann.
Ja, just det. Sen tog man i alla fall mig till en grind där man behövde liksom en specialnyckel och ett specialkort för att kunna öppna. För det är liksom jätteviktigt att man inte vem som helst kan ta sig in på en bangård.
Nej, liksom fast det fanns ju ett sätt att komma in som var ganska enkelt.
Ja, bara sova
kvar. Ja.
Ja. Och sen så var det en stor skylt med så här, där det stod skyddsområde.
Hmm.
Så visade att han hade varken den där nyckeln eller det där kortet.
Nej.
Men allt man behövde var ett lånekort från Malmö stadsbibliotek. Så bara tryckte man in den i en liten glipa och sen så kunde man ta sig in. Så om ni någonsin behöver liksom gå in där på bangården och växla skiten ur SI och så ta bara med liksom ett lånekort från Malmö stadsbibliotek.
Ja. Just det. Ja, vad sjukt allt det här är. Vad sjukt allt du berättar är, måste
jag säga. Det är knäppt. Men så bara lite fort ska jag bara jättefort berätta. Jag tog min dotter idag till, vad heter det, till hennes fotbollsträning.
Mm.
Och då följde en av hennes kompisar med. Och hon skulle liksom vara med och bara pröva på. Och då såg jag liksom interaktionen mellan det här barnet och fotbollstränaren. Och alltså den här fotbollstränaren. Alltså... Han var så jävla... Alltså, de har ju så bara blivit utsatta för liksom jättesnälla, ganska mesiga typer.
Ja.
Det var så här, vill du provspela? Ja, men då kör du hela. Man kör, eller så kör man inte. Och hon stod liksom så här och tittade inte på honom. Han bara, du, titta på mig. Kör du, eller kör du inte? Så är det.
Oj.
Du kör.
Får jag ställa en fråga?
Ja.
Alltså som kan låta konstig, men jag backar upp den med fakta sen. Var det en svensk?
Ja.
Ja, för att okej. För att jag var med om det här snälla. Ja. Fram till min lillebror fick en rumänsk handbollstränare.
Ja.
Då var det andra bullar.
Jag förstår exakt vad du menar.
Men det här var en svensk. Du har ju inget case så att invandrare så kommer hit och kör skiten ur våra barn.
Nej, det finns bara två sorters riktiga män i det här landet. Och det är liksom invandrare och fotbollstränare.
Och den här killen. Ja.
Fotbollstränare för tjejer, åldern 7-8.
Gud vad rätt han hamnat.
Han var underbar. Ja. Har det hänt något sen sist själv?
Ja, nu är det ju tredje gången jag får den här frågan den här veckan.
Då behöver inte du anstränga dig.
Ja, men jag har ett jättelångt svar. Nej, men det har inte hänt så mycket. Jag är på landet nu och där händer ju inte så mycket.
Nej,
så jag
var i landet?
Det är Roslagen, landet just nu i alla fall. Två rovfåglar har sett. Men sen kom jag på något jag faktiskt har gjort. Jag har bokat Skalateatern, stora scenen.
Ja.
För i år är det Stockholms tur att vara värd för Della Grande.
Vad kul, jag gillar Skala.
Jag älskar Skala. Och roligt för Stockholm nu när det inte blev något OS och så, att de ändå fick de knep Della Grande. Ja, men det är ju en lite, det är inte så liten årlig tradition vi har att ställa till med årets enda renodlade poddgala.
Nej, det är det verkligen inte.
Skalateatern Stockholm den 1 november.
Var köper man biljetter?
Ingenstans just nu. För jag har inte lyckats. Man var tvungen att skicka in. Först blev jag så himla arg. De sa så här: skriv ut det här kontraktet och skriv under och skicka in. Så tänkte jag, va? Va? Vi mejlar ju. Men så kom jag också på att det är också en jättedyr. Det är helt rimligt att man skriver ett kontrakt och skickar in. För det är ju jättemycket pengar. Jag har bara aldrig gjort det innan bokat en så. Det är alltid Simon som gör det.
Är det så här elektroniskt kontrakt som man kan säga signera?
Nej, tror inte det. Nej, okay. Nej. Det är okej. Okay. Det hade de kanske kunnat ta då. Mm. Men nu lutar det att det kanske blir så att vi gör ett avsnitt av Della Pappa och ett avsnitt av Della Hörstory då inför publik på Della Grande.
Fan, vad kul.
Det är ju två av våra mest älskade poddar. Det blir ju hur roligt som helst.
Och vad duktig du är.
Ja, tack så hemskt mycket. Det är ju inget som har, det är ju något mer något som kommer att hända senare. Mm. Men en annan grej då, apropå Della Hörstory, så är ju där, det ska jag också säga nu innan jag kommer in på det som hänt då. Det är ju där man hittar Della Morta nu för tiden. Våra sommarvikarier som har blivit inte sommarvikarier utan ordinarie killar. Alltså, de ligger nu i Della Hörstory-feeden. Det är lite... Jag tänkte att det skulle vara praktiskt att alla liksom, att vi inte hade så många feed, men det kanske bara blir rörigt.
Har vi två feed?
Vi har ju Della Sport och Della Hörstory som ligger ute i kylan. Och sen har vi ju in i värmen också. Gå in bara i Della Hörstory så hittar ni Della Morta där. Det är ju alltså Fredrik av Tramp och Kalle Lind som pratar här. Svensk nöjeshistoria i en och en halv timme. Kanske det är nog min favoritpodd.
Ja, den är superbra. Den är jätte, coolt jättebra. Att vi typ äger Kalle Lind.
Ja, jag vet. Äntligen. Ops, det gör vi inte. Han kan också sluta imorgon. Framförallt om han hör oss säga sådana saker så slutar han nog direkt. Kalle Lind äger oss. Nej, vi äger inte. Men så när jag tänkte då på Della Morta i Della Hörstory-feeden så kom jag på en sak som faktiskt hänt då. Mm. Det var att jag satt och gjorde lite slapp research för kommande Della Hörstory-avsnitt. Mm. Det kanske inte blir nästa, det kanske blir nästnästa. Men det kommer utspela sig i den tidiga psykoanalysens värld. Gud, och då kom, ja, precis, det är väldigt kul. Och jag kom in då på ett, det kommer det inte handla om, men det finns ett väldigt flummigt begrepp hos Carl Jung. Synkronicitet.
Men är det Freuds dotter du ska göra med det?
Nej, jag tänkte faktiskt inte det. Men bra gissning annars. Men inte Anna Freud. Detta har inte så mycket med det. Det var mer ett sidospår min research hamnade på.
Okay.
Och synkronicitet, då är man ju liksom, alltså, Jung är ju alltid flummig. Ja. Han kanske aldrig är, alltså ibland tar han sig ut i liksom längre ut än annars. Och synkronicitet är alltså det sammanträffanden som inte inträffar av orsaksmässiga samband. Alltså som utan, utan de uppstår liksom av meningsfullhet. Alltså det är det är väl så här parapsykologi egentligen det här. Men alltså,
att de uppstår för att de borde uppstå.
De borde uppstå. Alltså det är inte som i naturvetenskapen att så här en boll träffar en boll på ett biljardbord och så träffar de en tredje boll. Det är inte sådana sammanträffande utan mer så här, du är på resa i ett fjärran land. Du går och tänker på en kvinna du är förälskad i hemma i Sverige.
Ja.
Helt plötsligt dyker exakt den kvinnan upp på en gatan där du går. Slump, samband.
Herregud.
Ibland blir det bara så.
Jo, men alltså, tänk att Jung är nu den nya heta, vad heter det, psykologen.
Ja.
För att den här Jordan Peterson håller ju på med honom jättemycket.
Ja, det är det som är så konstigt att just han som är så, gå upp på morgonen, bäddar i säng, kammar dig med vatten. Tänk att liksom att de fysiska lagarna inte gäller.
Det är en himla konstig grej att utsättas för honom.
Ja, att det alltså, måste vara... Det kanske är det som är hans hemlis.
Och vara helt övertygad om att vad som helst kan hända.
Men det
och,
att det
finns,
det som,
och det finns en större mening med det.
Att han är en sån liksom supnazi, Jordan B. Ja. Peterson, som sen ibland bara... Fast idag blir det två skålar soppa. Ja. Jag vet inte varför, jag kände för det bara. Att han är, och då blir man så, va? Tack, Bi. Man kan kalla det slump, man kan kalla det samband eller då synkronicitet som Jung kallar det. Mm. Och det var inte bara han som tyckte det. Jag blev så nyfiken på det här att varför var han tvungen, kunde han inte bara, ibland händer det väl knäppa saker bara. Men så läste jag att även så här Nobelpristagaren i fysik Wolfgang Pauli, han trodde också på synkronicitet och höll på att brevväxla med Jung. Och så läste jag, läste vidare att det finns till och med ett liksom synkronicitetsfenomen inom fysiken som är uppkallat efter Wolfgang Pauli. The Pauli effect. Och det, man får säga så här, det är ganska mycket ett skämt och det är ganska mycket att det bygger på en serie anekdoter. Okay. Men det säger liksom att varje gång Wolfgang Pauli var i närheten och de skulle göra så här svåra tekniska experiment eller fysiska experiment, så blev det alltid massa tekniska strul med experimentapparaturen. Uh-huh. Det funkar alltid när Pauli inte var med, men när han kom in i rummet så bara slutade allt funka.
Uh-huh.
Och det var då mest på skoj. Fast så fanns det också så här fysiker som bara så här förbjöd Wolfgang Pauli att vara i deras laboratorium. För vi, alltså, vi kan inte förklara det, men det blir ju också alltid skit när du är här, Wolfgang Pauli.
Oh, det påminner precis som när jag såg Sverige, Australien i fotboll OS 92.
Mm.
Att jag gick ut från rummet och då gjorde Sverige mål.
Ja.
Och så gick jag in och då gjorde Australien mål. Och sen förbjöd hela släkten mig att närvara.
Ja. Jag tror jag hade lite samma sak med min faster Ulla under VM 94. Jag tror att man vill gärna vara en Volvo. Jag tror inte jag förbjöd henne, men hon så här lite förbjöd sig själv. Det är väl lika bra att jag går ut och röker då. Det blir ju bara mål när jag är borta. Att man kan
liksom, och gillar du att röka också, Ulla?
Ja, det är precis. Men så var det liksom så här, lite skoj så här. Det är väl klart att det inte är hans. Men så var det så här, de skulle göra ett experiment i Göttingen. Mm. Väldigt så här... Helt plötsligt så slutar ett så här väldigt dyrt mätinstrument fungera. Och ingen fattar liksom, det finns ingen anledning varför slutar det funka. Ingen fattar någonting. Och Wolfgang Pauli var ju inte i rummet. Vad fan händer nu? Och då skrev liksom, han var ju inte alls i Göttingen. Och då skrev liksom chefen för institutet så på skoj ett brev till Wolfgang Pauli och sa att den här gången Wolfgang Pauli, så nu är ju i alla fall du oskyldig till att maskinerna bara lav och pajade.
Ja.
Och då visade det sig att precis när apparaturen slutade funka så hade Wolfgang Pauli suttit på ett tåg till Köpenhamn och bytt tåg i Göttingen precis när maskinerna lav.
Ja, det ser man.
Lite läskigt, kanske lite kul, kanske ingenting. Kanske finns det synkronicitet, kanske inte, va?
Men vilken minusmänniska.
Ja, det får man säga. Men så fick han Nobelpriset också. Det vägde väl kanske upp lite.
Yeah, okay.
Han var ju smart på andra sätt. Men han hade ju en enastående förmåga att få apparatur och lägga av.
Och vad hände dig som har med det här att göra?
Jo, precis. Jag har ju varit med om en synkronicitet då, va? När jag lyssnade på Della Sport. När du och Simon Chippen Svensson gjorde det senast.
Mm.
Då sitter Simon Chippen Svensson, va?
Ja.
Och berättar att han under sommaren börjat intressera sig för bunden vers. Han har börjat läsa Iliaden.
Just det.
Det går en rysning genom hela kroppen på mig. För vad har jag hållit på med hela sommaren?
Läst Iliaden?
Nej, bunden vers. Så det är ingen supersynkronisk... Men jag tänkte så här... Jag tänkte när jag satt med det så här... Vem ska jag prata? Ingen annan är intresserad av bunden vers nu för tiden. Jag kommer aldrig hitta någon att prata med. Och så bara hör jag Simon så här... Jag läser Iliaden. Så jag skrev till honom så här... Vad gillar du den här daktyliska hexametern? Bla 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 bla. Han tyckte inte så bra om den, va? Men det är verkligen det enda jag har hållit på med... Fast jag skriver jambisk pentameter då, va? Är det inte konstigt då att vi är tre som gör en podd. Två börjar helt plötsligt med bunden vers.
Och det sjuka är väl ändå att det är Simon som gör det?
Ja, jag vet. Det är ju det som gör det till en synkronicitet. Hade det varit du så hade jag bara tänkt så här. Ja, men det är väl en dag som alla andra.
du måste ha liksom fruktansvärt stark påverkan på honom.
Ja, men han visste inte ens. Och dessutom, han har ju börjat med fallande versfot. Jag kör ju jamber, va? Han kör ju bara daktyler och trokéer. Kan så inte det är ju ingen supersynkronisering.
Nej, men kan inte du imorgon sätta dig och börja läsa lite så här platt tysk lyrik?
Och nu, alltså innan podden kommit ut så säger man ska inte...
Nej, jag ska inte
göra det i natt då.
Ja, vi får göra det i natt. Googla platt tysk lyrik. Sätt dig och läs. Och så får vi se vad fan den där galen kommer, tar sig till.
Ja, då kommer han med någon... Han kanske inte blir exakt platt tysk då.
Nej, men det kommer vara något knäppt kommer det vara.
Håren reste sig ändå. Men vet du vad det sjuka är? Att jag har fått sån himla... självförtroende med jamberna. Så jag har, alltså det är allt jag har gjort hela sommaren. Skrivit,
är det svårt att skriva det?
Jag skulle säga att jambisk pentameter, alltså blankvers, det är väl kanske den enklaste bundna versen, får jag säga.
Men vad är hexameter då? Jag hade för mig att det var skriven på hexameter.
Iliaden är ju det. Men det är ju en fallande versfot.
Ja.
Alltså blankvers är mer, det är mer liksom, alltså det är Shakespeare och sådär, det är lite modernare.
Ja, ja, okej, men du har suttit så här och tänkt, jambe, det är för idioter.
Igen, jag har känt det liksom, att jag sitter och kör med idiotvers. Jag blev också lite sur när Simon satt med hexametern. Men jag har fått sånt himla självförtroende, så att inte nog med att jag bokat Skalateatern för Della Grande.
Nej.
Jag har också bokat Skalateatern stora scenen för att jag ska sätta upp mitt stora blankvers-epos där.
Fy fan, vad coolt.
Är det coolt? Eller är det galet?
Jag kan stå i kassan.
Ja, okej. Okay. Ja, det behövs. Du får det jättegärna. 15 december.
Jag
är premiär för mina övningar i blankvers.
Jag köper hela första raden. Själv.
Ja, det ska bli så pinsamt om. Det kommer ju se ut som ingen har kommit.
Fan vad coolt.
Men jag blir jätteglad ändå. Men det var, ja, vi har tänt på begreppet coolt. Men det kanske är bunden vers det nya. Vi har ju i alla fall 2 av 3 i Della-gänget har börjat. Och så vet vi inte hur det är med Trump och Kalle. De kanske alltid har hållit på att skriva pentameter och sånt där.
Jag ska börja skriva limrikar.
Det tycker jag. Jag tror du har varit väldigt duktig på det.
Mm, tack.
Nu är det dags för det här.
Della Sport. Det jag ska tala om kommer från Fotbollskanalen.
Mm-hmm.
Det kommer från Headline-bloggen som skrivs av Fredrik Pavlidis. Där han läser massa liksom internationella tidningar och sen skriver lite kort om vad de snackar om relaterat till fotboll. Den här nyheten som vi ska höra.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Alldeles strax, den kommer från Gazzetta dello Sport, hör för mig.
Mm.
Men det här är i alla fall det, bara upplägget. Det finns en väldigt känd belgisk fotbollsspelare som heter Lukaku. Som gick från United till Inter. Så han spelar då för Inter Milan i Italien nu.
Just, han är belgare från början, va?
Han är belgare från början, ja.
Ja, eller från
början. Och från början och nu med.
Ja, jag menar det.
Ja, precis.
Det.
Och när Inter åkte till Sardinien nere, va, för att spela mot Cagliari, har jag för mig, så fick han höra liksom att Cagliaris supportrar gjorde apljud, vad nu det är för någonting.
Ja, men han,
jag vet inte exakt vad det är för någonting.
Men är det inte det?
Ja, men det, då är det apljud då. Och då gjorde de det när han skulle lägga en straff mot dem som han också satte. Och det här har som vanligt då blivit en jättestor nyhet överallt, förutom i Italien såklart.
Just det.
Men häromdagen så gick Inters liksom ultras eller hardcore fans ut och uttalade sig om den här händelsen. Och de skrev liksom ett öppet brev, och det här som jag kommer läsa nu är några liksom utdrag ur det öppna brevet.
Ja.
Och då står det så här: du har fel, det är inte rasism. Lukaku hade då hävdat att det var rasism.
Alltså, det var inte fel att göra apljuden, utan det var Lukaku.
Att han påstod att det var att han blivit utsatt för rasism. Det var det som var fel.
Jag fattar.
Du har fel, det är inte rasism. Du måste förstå att Italien inte är som andra länder i norra Europa där rasism är ett verkligt problem. Se attityden för italienska fans som ett uttryck för respekt, för att de är rädda för dig och att de mål du kan göra mot dem. När du framhåller att rasism är ett problem som måste bekämpas i Italien, så bidrar du bara till repressionen mot alla fotbollsfan, inklusive oss, utropstecken.
Att det är kaxigt. Det är kaxigt.
Det är så jävla kaxigt. Det är så kaxigt.
Jag gillar det på något sätt att vara nästan så kaxig.
Ja, det är nästan så att man måste tycka om det.
Men det är verkligen att gå ut hårt med ett par i två år.
Ja, det är att gå få ett par i två år på liksom första given och gå all in.
Och det ligger, alla de bra korten ligger uppe.
Och nästan så att man också visar att man har par i två år.
Man vänder upp dem och skjuter in.
Alltså, det var så kaxigt jag höll på att ramla av stol.
Ja, det är sällan man hör
hur
sån vågar kaxighet.
Italienare gå ut och hävda något sånt. Är inte det de mest så här rasistavslappnande människorna i hela världen?
Man trodde det. Ja. Men
där det är Italien, med det landet där liksom ingen någonsin har ens tänkt på att hur vidare det heter negerboll eller chokladboll.
Nej, precis.
Ja, de är väl tokrasistiska, bara liksom på ett nästan charmigt sätt.
Ja, precis, att det är så man liksom tacklar den italienska rasismen, att man tänker att det är sån, vem är jag att säga? Fast det kanske går hela varvet runt lite, att det blir så där. Att till slut blir det inte rasism då?
Fast det blir lite rasism
att göra apljud till en svart kille ska skjuta straff. Jag håller, men man kan inte säga att det går. Det blir inte så hästsko som... Nej.
De har ändå liksom så här, de har ändå politiker som går ut stenhårt och snackar skit om svarta och senare. De har också då och då hyfsat många rasistiska mord. De hade den här personen som åkte runt i en bil och sköt alla svarta han såg.
Ja, om man tänker att rasism finns överallt, så finns det ju också i Italien.
Men hur kan de ha mage? Alltså det är ett starkt ord. Svastika bindel och helt övertygat påstår att den absolut inte är nasse. Men jag ser vad det är på dig.
Det är också diskussionen. En svart kille har sagt så här: det var rasistiskt när alla ni gjorde apljud när jag slog en straff. Du har fel. Rasism finns inte i Italien.
I Italien också?
Ja, det är väldigt konstigt. Du har fel. Spaghetti finns inte i Italien. Kanske i norra Europa att ni har spaghetti. Vi har inget. Så här, gorgonzola, ostar och sånt där, det har vi inte här.
Men alltså, jag kan inte fatta om de bara håller på att trolla mig eller någonting. Eller är det så att det finns att majoriteten liksom av Inters fans då, eller i alla fall de här ultras, att de på riktigt tittar på nyheterna från liksom vad som händer kanske i de tyska så här, bundesdelrepublikvalen, och att nazisterna går framåt, och att de så här blir oroade över det Och sen så går de vidare till läktaren och skriker apljud. För det står ju liksom att det är liksom att det är ett problem i norra Europa, så är det ett verkligt problem liksom. Det finns ett problem med rasism, bara inte här liksom.
Och det är i Sverige.
Ja, exakt.
Ja. De kanske har liksom högre krav än vi på när det blir rasism.
Ja, har de det? Eller är det så att de på riktigt tycker att det är obehagligt att SD sitter i så många kommuner i Skåne?
Fast det kan de ju inte tycka, för att vad är det, Lega Nord heter det i Italien?
Ja.
Jag vet inte hur många kommuner Lega Nord sitter i för sig, men vi kanske bara ska stanna vid att det är lite konstigt sagt ändå att rasism finns liksom framförallt i norra Europa, men absolut inte i Italien.
Jag trodde alla var överens om att det fanns supermycket i Italien.
Jag trodde också det, att det var så. Och att man försökte förstå det mer på olika sätt. Att ja, men de kanske har större problem. De kanske har äldre struktur. Men inte att det var så här att de har väldigt lite rasism. Den tanken har aldrig slagit mig.
Nej, men jag kan väl ta att de är rasister, men jag tycker inte om att de liksom sitter och oroar sig för utvecklingen i norra Europa.
Nej, det är det som gör det konstigt. För annars, om de bara hade tyckt så här att rasist, alltså Berlusconi, vad sa han, att så här, att Obama såg väldigt solbränd ut.
Ja.
Jag hade köpt liksom så här, ja men det är väl inte rasism.
Nej.
Det är ju bara på skoj. Men då samtidigt så här, däremot ni i norra Europa som ni skämtar om Obama.
Ja, precis.
Då hade jag blivit, va?
Eller liksom att hela...
Att han är så lång, att han är så smart, att han är så snygg. Vad är det vi tycker som är rasistiskt?
Det är så konstigt bara att de kan åka iväg och skjuta svarta och samtidigt liksom med avsky och se på hur nordisk motståndsrörelse marscherar i Västerås och så här applådera att Svenska kyrkan ringde i klockorna. Det är så himla konstigt.
Ja, det var mest konstigt. Jag tror man mest. Klarar sig bättre om vi inte blandat in norra Europa där.
Du lyssnar på Della Sport.
En liten grej om handboll och alkohol. För tydligen är det så att det är väldigt svårt att få tillstånd att servera alkohol till handbollspublik.
Jasså.
Det visar en enkät som Radiosporten gjort.
Jag tycker det är så himla konstigt att det är så himla många arenor som är så inriktade på en enda sport.
Mm. Ja.
Ah, ja.
Handboll kanske är undantaget, att det är ibland inomhusfotboll, ibland är det volleyboll, ibland är handboll.
Ofta innebandy, tror jag.
Ja. Så kan det vara. Nej, men senast jag gick på fotboll kunde man köpa alkohol.
Ja.
I och för sig i Tyskland. Men även senast jag var på fotboll i Sverige så gick det också bra. På bio kunde jag köpa öl och vin.
Ja, just det.
Teatern är ju en självklarhet att man kan köpa ett glas vin i pausen. Jag har även hört om frisörer som om fredagarna bjuder sina kunder på ett glas vin.
Ja, men, jag har åkt ut för det.
Mm, det kan tänka mig. Men handbollen då verkar vara lite av undantaget där den här liksom moderna, gränslösa inställningen liksom upphör. Mm. I alla fall när det kommer till pöben, för att den här enkäten då visar också att nästan alla handbollsklubbar serverar öl till sina VIP-gäster. Det får vi ändå vara tacksamma att de gör, va?
Ja, men gud vad fult.
Ja, det är fult. Men också vilken usel VIP-lås annars.
Ja.
Men det blir ju väldigt fult, ja. Att det är de där uppe.
Också hur många människor har en VIP-lås på handen.
Ja,
på
inte alla.
Nej,
det blir ju väldigt smalt segment av befolkningen som är VIP-handboll. Men de finns. Samtidigt då väldigt, väldigt svårt att få tillstånd att sälja öl och vin till vanlig publik. Och problemet verkar vara kommunpolitikerna. För de tycker då inte att idrottsverksamhet går ihop med alkohol. Och framförallt inte då om man är en kommunal lokal.
Mm-hmm.
Så då har liksom diskussionen kommit att handla om det verkligen är idrott och alkohol som blandas om man sitter på en handbollsläktare. För det är ju inte idrott att titta på idrott.
Nej, det är ju inte idrott.
Det är ju ingen idrott.
Nej.
Och det är ju de som tittar på idrotten som ska dricka ölen. Är ju tanken i alla fall.
Ja.
Så frågan blir ju liksom då, var slutar idrotten? Och var kan alkoholen få börja?
Ja, för precis.
På planen är det ju idrott. Ja. Så där kan man inte sälja alkohol. Men någonstans slutar ju alkoholen. Och frågan blir då, är man för nära idrott om man är i samma lokal som idrott pågår i för att kunna dricka öl?
Är det liksom att de som håller på med idrott då skulle bli alltså lite så här avundsjuka?
Jag tror det handlar liksom om nästan att man har alltså vissa lite heliga idéer om att idrott ska vara väldigt rent.
Ja, men det är det ju också. Alltså, jag har väldigt sällan sett en full handbollsspelare på plan.
Ja, vi kommer till det. Mm. Vi kommer till det. Ja, men kommunpolitikerna tycker i alla fall då, i de allra flesta fallen att man, vissa börjar ändra sig nu då, men att är man i närheten av där några utövar idrott så kan man liksom inte kontaminera den här rena upplevelsen genom att dricka alkohol.
Nej, nej.
Men handbollsligan har då argumenterat för att jo visst, det pågår idrott i lokalen.
Mm.
Men det här är ju ett arrangemang.
Ja, precis. Vad är ett arrangemang utan alkohol?
Vad är ett arrangemang egentligen?
Som kärlek utan kyssar.
Det är inte de jämför med liksom att om man som publik går på en Thomas Ledin-konsert var deras exempel.
Ja, det var, ta inte det.
Ja, men det kändes kanske som typiskt handbollsligan. Det är det tanken går direkt. Att skillnaden där är liksom för publiken är att han sjunger, de spelar handboll.
Tog de på riktigt tittar, Thomas Ledin?
De tog på riktigt Thomas Ledin.
Men konstigt ändå.
Och att då, ja, eller är det?
Nej, men bara liksom kom på någon som kom på någon som gör musik.
Jag tyckte det var jättepinsamt om man hade valt något smalt för att verka häftiga.
Ja.
Och liksom missat med flera år. Tänk att du är på en Franz Ferdinand-konsert. Ja, men då tycker de liksom att lika lite som folk på en Thomas Ledin-konsert står och spelar bas, va?
Ja.
Lika lite spelar ju handbollspubliken mitt nia.
Jo, så
de
är
det på ett arrangemang.
Ja.
Ganska småintressant diskussion tyckte jag. Spontant kände väl jag då att det kanske är kommunpolitikerna som inte har ett case.
Ja, de har ju inte det.
Nej, de har inget, framförallt eftersom så många andra sporter tillåter alkohol också. Ja. Så det är inget supercase på något sätt. Men då så började jag googla handboll och alkohol när jag ändå höll på att söka lite på det här ämnet. Och då hittade jag en artikel som jag tyckte var väldigt intressant som handlade om att just blanda alkohol och handboll.
Okay.
Jag tar bara upp den för att jag hade aldrig hittat den om det inte var för den här enkäten då.
Mm.
Det är en intervju i Sportbladet från 2011.
Mm.
Med just då supertalangen Linus Arnesson.
Ja. Avbrak. Rubrik,
jag kom full till VM var rubriken.
Var det så att han spelade full hela tiden och det som gjorde att han kom till VM, eller anlände han till VM full?
Anlände till VM full. Vi ska ta oss igenom artiklarna. Linus Arnesson såg som Sveriges mest lovande 9-meterspelare.
Mm.
Debuterade i elitserien som 17-åring. Blev elitseriens yngste lagkapten, kom femma i skytteligan. Samtidigt som han hade ett djupt alkoholmissbruk.
Okej.
Okay. Alltså jag blev ändå fascinerad över det här. För att alltså jag har i alla fall hört det finns en film som heter Successful Alcoholics som är väldigt bra. Alltså det är ju ett uttryck liksom att vad mycket man kan klara ändå att vara en galen alkoholist.
Men alla såna historier från liksom tiden precis innan Premier League.
Ja,
går ju bara ut på att liksom att det finns inte, alltså att det finns inte en nykter person i hela Arsenal.
Nej, men då bygger det ju på att alla är fulla.
Ja.
För man har ju tänkt så här att visst, fan vad sjukt mycket Churchill kunde dricka och ändå liksom driva världskrig.
Ja.
Och vad bra av Hemingway att kunna skriva så mycket böcker samtidigt som han söpt så mycket. Men det är ju ändå något annat att supa samtidigt som man är elitidrottsman och de andra inte super.
Ja, det måste
tycker man i alla fall.
Ja, det borde ju vara så.
Men då läser jag ju den här intervjun då. Då står det så här. I juni skulle han åka till Malmö för det sista landslagslägret innan uttagningen till UVM i Grekland. Citat. Jag tänkte bara gå ut och ta någon öl kvällen före. Tåget skulle gå 6 på morgonen. Jag vaknade 12 dagen efter och hela sängen var blodig.
Det är
ändå strångt att vara spelare på elitnivå när man har den livsföringen.
Absolut, och jag skulle inte säga att jag dricker för mycket, men jag har nog aldrig vaknat upp av att hela sängen är blodig.
Du är ju inte mitt nia i landslaget heller.
Det är
nej, och inte vaknar upp. Nej, precis, jag tycker också att jag dricker lite mycket, men nästan aldrig att jag vaknar upp blod. Det här var då i juni. I mitten av juli togs han ut till VM. Citat här. Jag kom full till VM. Det var det som blev rubriken. Jag gick direkt från krogen till flygplatsen där vi samlades. Jag visste inte vad jag gjorde. Var det ingen som märkte något? Spelarna gjorde det, men ingen ledare. Det kan de inte gjort, för jag har säkert inte fått åka med.
Vilken kåranda det finns mellan handbollsspelare.
Ja, verkligen. Höll du dig nykter under VM? Nej, det gjorde jag inte. Arnesson fortsatte dricka när han kom hem. Hur ofta festade du? Mellan 5 och 7 dagar i veckan. Och då vet vi att veckan innehåller 7 dagar. Skötte du träningen? Ja, jag gick och tränade på kvällen och så fort den var slut stack jag ut och festade.
Han måste ju vara svinbra.
Alltså han måste vara hur bra som helst. Och sen fick han då börja gå på Antabus och han har varit nykter i 3 månader när intervjun görs.
Uh-huh.
Är du en bättre handbollsspelare nu? Nej, det skulle jag inte påstå. Det går inte så bra just nu. Men då ska man också tillägga att han verkar ha blivit ännu bättre senare.
Okej, för just nu låter som ett argument för mer alkohol på handbolls.
Mer, och att det ska inte hållas till läktaren.
Nej.
Kanske lite minus i handbollen att man kan dricka 5-7 gånger i veckan och ändå vara landslagsman. Full då också medan man spelar.
Det är...
ja, handboll och alkohol, det passar kanske. Det kanske passar bra.
Gud vad sjukt. Det var det sjukaste. Och det näst sjukaste var den personen som satt så här: någon som håller på med musik. Vem kan det vara? Vem är det som håller på med musik?
Men det är inte så. Du har så himla dålig förankring i de breda folklagren.
Ja, okej. Du,
skulle han ha sagt garmarna? För då hade alla utom en tyckt att det var det sjukaste. Tänk att du...
Thomas Ledin, gör inte han musik? Googlar. Han gör ju musik. Perfekt.
Jag tycker det är du som är det sjukaste jag har hört här, så jag tycker det är en hopplös referens.
Exempel. Hur som helst, jag ska snacka nu, det kommer från SVT. Mm. Och SVT har gjort en liten serie med Janne Andersson, alltså Sveriges förbundskapten i fotboll.
Mm.
Och det första avsnittet jag såg, jag vet inte hur många det är, antagligen såg jag det inte i rätt ordning. Den handlar om Marcus Rosenbergs övergång från Malmö till Halmstad.
Jaha, den kommenterar han?
Ja, för det var länge sedan. Tom Prahl hade lämnat Halmstad för Malmö och Jan Andersson var hans assistent och hade då tagit över Halmstad. Det var 2001 ungefär. Jag läser. Lånet från Malmö FF hade aldrig varit möjligt om det inte vore för att Jan Andersson hjälpte till att bära på Tom Prahls tunga skåp. Det var faktiskt så Mackan-historien är väldigt fascinerande, säger Andersson till SVT Sport.
Mm.
När Tom Prahl lämnade Halmstad för Malmö efter säsongen 2001 tog hans assisterande tränare Janne Andersson över huvudansvaret i Halmstad BK. Och den nuvarande förbundskaptenen var sugen på att köpa loss anfallstalangen. Tom hade kvar sitt hus i Halmstad de första två åren som han tränade i Malmö. Sedan sålde han huset 2003 och eftersom vi kände varandra väl frågade han om jag kunde hjälpa honom att bära några tunga grejer, berättar Andersson, som också avslöjat. Och det här kanske för sig var innan rotadraget, berättar Andersson i SVTs nya intervjuserie Gnällbänken.
Man hatar Tom Prahl just nu, känner jag.
Precis.
Jag vill låna eller
köpa loss honom, men Tom var inte riktigt säker på om han ville släppa honom, alltså Marcus Rosenberg. När vi stod där med något tungt skåp så sa jag, släpper du Mackan eller? Och han svarade, nja. Då sa jag, då får du lyfta själv. Det var faktiskt så. Hade han sagt tvärnej, hade jag gått därifrån och då hade han fått bära skåpet själv.
Jävlar, men nu fattar man varför det är Janne som tog över landslaget och inte Tom Prahl.
Ja, vilken surskalle du.
Fy fan, vem har byxorna?
Ja, vilken jävla skit. Andersson skrattar till när han tänker tillbaka på händelsen. Det avgjordes väl inte där och då mellan mig och Tom. Det fanns ju andra personer som skötte förhandlingarna. Men det intressanta är att vi ett år senare slogs om SM-guldet med Mackan i en jätteviktig roll hos oss i HBK. Det var ganska intressant. Jag skulle inte säga att det är fascinerande. Det var hyfsat intressant. Det var ju något som hände som inte hade så mycket med saken att göra. Men det var då. Det var en anekdot. Andra avsnittet jag såg hade följande rubrik. Janne Andersson har fått nog av latte, chilibea och IPA. Och det här var innan jag såg att programmet kallas för Gnällbänken.
Så här himla mycket nyårsrevy i en liten stad.
Ja, och liksom
att man så här, nu är det bara chilibea och latteöl och liksom IPA överallt.
Ja, exakt. Jag tänkte så här, inte kan det väl egentligen handla om att han sitter bara och liksom har en liksom en svinhärlig rant om hur töntigt det är med latte. För att det, liksom, det känns bara för töntigt och för gammalt. Men det var precis vad det handlade om.
Han vill ha en slätkopp.
Ja, det står så här. Janne Andersson är en simpel man. Han vill äta vanlig hederlig bea till steken. Inte med chili då. Dricka en klassisk öl. En flat jävla lager. Och surpla i sig bryggkaffe efteråt. Varför ska vi börja med latte och sånt där skit? Säger Sveriges förbundskapten i fotboll.
Andra kanske ville ha det.
Och då såg jag så himla mycket Janne Andersson framför mig. Att han liksom, hur lätt det är att liksom förstöra dagen för Janne Andersson. Man kan servera honom en päronpaj och så viskar man, jag har lite ingefära i.
Alltså, så byggs det på. Så blir det ytterligare en grej.
Och han äter ju självklart den. Men han är sur.
Han blir lite irriterad. Om man lägger lite salt i kladdkak.
Nej! Vad är det här salt caramel?
Ska du få salt? Jag
vet inte, bara få vanlig kola.
Kan ni lika gärna slänga i...
Så tänkte jag liksom massa olika. Jag kunde inte sluta tänka på Janne Andersson. Olika situationer som inte är superjobbigt, men som inte är så som Janne vill. Att det kommer fram någon och säger, vad heter du då? Jag heter Erik. Erik, vad trevligt. Ibrahimovic. Okay. Han är inte arg. Det är inte det. Jag tycker bara liksom, varför kan vi titta liksom Lundholm? Han är inget emot Erik. Han kommer ju ta ut Erik i landslaget. Det är inte något sånt. Men det var väl trist att han inte heter Bergqvist. Är det bara liksom att man kan
tänka sig när han hörde så.
Man blir så glad att han heter Erik liksom. Och så blir det Bergqvist.
Heter du? Och sen Durmas. Okej. Okay. Ja. Herre jävlar. Herre jävlar.
Ja. Okej, du spelar vänsterytter. Det var väl liksom då. Det var det.
Och ingen sladd i hörlurarna har du heller. Herre jävlar.
Spotify sa du, okej. Ingen har en Walkman längre. Men vad heter det? Men den liksom situationen som jag allra mest har tänkt med att Janne i, det är att han är på Mars. I Total Recall, den där filmen med Arnold Schwarzenegger. Jag vet inte om du har sett den scenen.
Men
det finns en scen där han är på Mars i någon stad där. Och så går han förbi horkvarteren. Och så är det en hora som går fram till honom. Och så öppnar hon blusen. Och så har hon tre bröst. Och där kan jag verkligen tänka mig Janne liksom. Vi ska bara tänka så här. Han går dit. Han ska bara ha, eller hur? Rakt upp och ner, inga problem. Inga tjafs. Han ska ha en kvinna liksom. Det kommer fram den personen bara visar blusen, tre bröst. Nej. Okej.
Helvete.
Ja, okej. Alltså man vet inte om man ska skratta eller gråta. Men jag är ute efter någon med två. Men okej. Det är bättre. Ja. Två bröst var det som jag ville ha, men skitsamma. Och lite så
två
tror jag att det är
jävligt. Och en kanelbulle och en svett kopp kaffe.
är det för mycket att göra? Du, det var väl det va?
Ja, det var veckans sportnyheter det. Vi hörs igen på... Nu får vi vänta ända till onsdag.
Ja.
På måndag får man ju Della Morta då i Della Hörstory-fiden om man går dit. Men annars oss har man först på onsdag i Della Arte in i värmen. Tack för att ni lyssnar.
Ja, tack. Hej.
Ja?
Hallå? Pizza är grandiosa? Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.